Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
God natt och välkomna till Sova med Dan. Tack till Lena Milou och Emma Burius som har oberoende varandra tipsat mig om ämnet svampar. Vi har nu ett väldigt stort antal tips som vi kommer att jobba igenom och Facebook-sidan finns ju inte längre kvar. Så att just nu behövs det inte mer tips till Sova med Dan. Ni borde ha fått ett avsnitt på julafton 2021, men det fick ni inte och det berodde på att jag fick covid-19. Jag berättar utförligt om när jag fick covid-19 och hur det gick i pandemipodden i det senaste avsnittet. Så vill ni lyssna på den så hittar ni den där ni hittar Sova med Dan. Det viktiga är att jag mår bra eftersom jag är dubbelvaccinerad, så ta era vaccin när ni erbjuds dem. Nu ska vi prata om svampar. Det allra viktigaste att känna till om svampar är att svampar inte är växter. Svampar, på latin fungi, bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoterna. Det finns bara tre typer av liv på jorden, arkeer, bakterier och eukaryoter. Riket omfattar ungefär 150 000 beskrivna arter. Det faktiska antalet arter uppskattas mellan 1,5 miljoner och 6 miljoner. Svampar skiljer sig från växterna genom att de saknar klorofyll och är heterotrofa. Att vara heterotrof innebär att man är en organism som till skillnad från en autotrof behöver konsumera organiska ämnen för att få energi. Till exempel genom att äta. Precis som djur alltså så äter svampar saker medan växter då lever på andra processer. Som fotosyntes. Ja, äter svamparna verkligen? Nej. Svampar skiljer sig från djuren genom att de absorberar sin föda snarare än äter den. Samt att de har cellväggar av kitin och glukaner. Svampar anses vara monofyletiska. Det vill säga att det har funnits en ursprunglig art som alla svampar och enbart svampar härstammar från. Läran om svampar kallas mykologi. Svensken Elias Fries sägs ofta vara den moderna mykologins fader. Och jag hoppas verkligen att ni kan sova ikväll för att nu kommer vi till riktigt spännande saker. Svamparnas systematik. De livsformer som tidigare kallades för äkta svampar eller högre svampar i Eumycota, de underdelas i följande fem avdelningar. Den första avdelningen är gisselsvampar, Cytridiomycota. Det här är mestadels encelliga svampar. Eftersom många har flagellerade sporstadier anses kytridiomyketerna som en mycket ursprunglig form av hela svampsläktet, alltså fungi. Den andra avdelningen är kopplingssvampar, zygomykota. Kopplingssvampar skiljer sig från de andra svamparna genom bildandet av de okartade broarna mellan kompatibla hyfer under den sexuella fortplantningen. Cellväggarna innehåller kitinkytosan. Förr i tiden när folk inte var lika bra utbildade som idag så trodde inte kopplingssvamparna tillhöra en fylogenisk monofylitisk grupp, vilket numera är konstaterat att de gör. Den tredje avdelningen, sporsäckssvampar, kallas ibland säcksvampar och på latin är det förstås ascomycota. Cellerna hos sporsäckssvamparna är avskilda genom tvärväggar kallade septa med enkel spor och innehåller oftast endast en cellkärna. De könliga sporerna bildas i karaktäristiska säckar, alltså sporsäckar. Exempel på sporsäcksvampar är jästsvampar och penselmögel. Det finns en rad arter hos vilka makroskopiska fruktkroppar uppträder och som man därför betecknar som storsvampar, till exempelvis mörklor och skålsvampar. Den fjärde avdelningen är basidiesvampar, alltså basidiomykota. Cellerna är likaså avskilda genom septa, oftast med en uppsvälld så kallad dollypor samt parentosomer, kringliggande strukturer genom vilka passage av organeller kan regleras. Cellerna innehåller oftast talrika olika cellkärnor. De könliga sporerna bildas i basidier. De flesta svampar med synliga fruktkroppar, alltså storsvampar, räknas hit, till exempel kantareller. Kom ihåg den här dagen, för det var idag du lärde dig att kantareller är en basidiesvamp. Mycelet kan i extremfall bli flera tusen år gammalt, som till exempel hos släktet Armillaria. Den sista avdelningen är arbuskulära mykorrhizasvampar, på latin glomerulomycota. De arbuskulära mykorrhizasvamparna utbildar en typisk endymokorrhiza hos vilken trädartade membranutskott, så kallade arbusklar, växer i det inre av växtliga rotceller och på detta sätt etablerar ett symbiotiskt förhållande. De grupper som tidigare betecknades som lägre svampar, exempelvis slemsvampar och svampliknande protister som Oomycota eller Hypocotriomycota, räknas idag inte längre till svamparna och därför får inte de vara med i dagens avsnitt. Tekniska framsteg i den molekylära genetiken och användningen av datorunderstödda analysmetoder har möjliggjort att detaljerade och även säkra utsagor kan göras om de ovan anförda svampstaxas systematiska förhållanden till varandra. Vissa släktskaper som tidigare bara var förmodade på grund av morfologiska, anatomiska och fysiologiska skillnader eller gemensamheter har genom dessa tekniker blivit bekräftade. Gisselsvamparna har enligt detta mycket tidigt avskilt sig från de andra svamparna och bevarat många ursprungliga kännetecken som till exempel flagellsporer. Kopplingssvamparna representerar däremot mycket sannolikt ingen enhetlig släktskapsgrupp utan en polyfyletisk grupp av skilda härstamningslinjer. Släktet Amoebidium, som tidigare räknades till dem, tillhör enligt nyare forskning inte ens svamparna. Många svamparter har förlorat sin förmåga till sexuell förökning. De arter som preliminärt inte kan entydigt inordnas i någon av de ovan nämnda grupperna hänförs provisoriskt till imperfekta svampar, på latin Deuterumycota. Man måste hålla i åtanke att det här är bara en provisorisk och konstgjord formtaxon. Svamparna räknades länge till växterna, men anses nu på grund av genetiska egenskaper vara väsentligt närmare besläktade med djuren. En kantarell är alltså mycket mer släkt med dig än vad den är släkt med din krukväxt. Denna släktskap till djuren syns bland annat i att svamparna liksom djuren lagrar sin energi i glykogen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Till skillnad från växterna som lagrar energin som cellulosa. Svampar förekommer som encelliga, till exempel gästsvamp, och som flercelliga organismer, till exempel stensopp. Svamparna skiljer sig från växterna genom sitt heterotrofa, så nedbrytande levnadssätt. Genom att de klarar sig utan pigmentet klorofyll, och de flesta även genom förekomsten av kitin i cellväggen. Det här sa jag i början, så det är bra om ni kommer ihåg det. Det är dock viktigt att notera att klassifikationen av svamp ännu är mycket långt ifrån färdigställd. Nya grupper beskrivs regelbundet och gamla sanningar omprövas och förfinas ständigt. Inte minst tack vare metoder baserade på DNA. De grupperna jag talat om är aningen traditionella, om än mycket praktiska och inte helt överensstämmande med de senaste rönen. Nu måste vi prata om svamparnas uppbyggnad. Svampar kan se ut på många olika sätt. I dagligt tal förknippas ordet ofta med hattsvampar som består av ett mycel under jorden samt fot och hatt ovanför jorden. Det mesta av det som vi i dagligt tal kallar svampar är hattsvampar, och här ingår också de flesta matsvamparna. Flera släkten svampar kallas även fingersvampar efter sitt utseende. Svamparnas storleksspektrum sträcker sig från mikroskopiskt små svampar till de lätt igenkännliga storsvamparna. Det finns ett exemplar av mörkfjällig honungsskivling i USA som är 8,9 kvadratkilometer stort. Dess uppskattade ålder är 2400 år. Om kolonin betraktas som en enda organism, vilket är lite bestritt, så är det storleksmässigt den allra största organismen som finns på planeten jorden. Mörkfjällig honungsskivling. Svampar finns i två skilda former, som hyfnät eller som encelliga. Gästsvampar, bästa exemplet på encelliga svampar. Gäst är encelliga stadier som förökar sig huvudsakligen asexuellt genom bildning av blastokonidiosporer eller genom knoppning. Liksom alla andra eukaryoter har svampar i sina celler minst en äkta cellkärna och ett cellskelett. Förökningen och utbredningen sker sexuellt och asexuellt genom flera olika slags sporer eller vegetativt genom utbredning inklusive fragmentering av de ofta stora och långlivade mycelen. Hyferna bildar i substratet ett mikroskopiskt nätverk som benämns mycel. Detta tar upp näringsämnen från omgivningen. Hyferna består av enskilda hyvceller som är åtskilda från varandra genom septa. Och det kommer ni ihåg att septa var skiljeväggarna. De innehåller porer som möjliggör ett utbyte av cytoplasma. Svampen föreligger i sin vegetativa fas antingen som mycell eller skottceller. Den lever i substratet, det kommer ni ihåg från jordavsnittet, alltså till exempel marken, trädet eller växtvävnaden. Storsvamparnas olika fruktkroppar är det tydligaste yttre kännemärket. Om de är hatt, klubb, knöl eller skorpformiga består de av ihopflätade hyfer som bildar en skenvävnad. Mångcelliga hyfaggregationer benämns även thalli. Fruktkropparna utgör ändå bara en liten del av den totala svamporganismen. De är till för förökningen och bildar sporer genom meios. Sporerna bildas hos många svampar i särskilda fruktskikt i fruktkopparna. Hos hattsvampar befinner sig fruktskiktet under hatten. Den kan bestå av lister, lameller eller rör. Det man då tror är den mest ursprungliga formen av svampar, så gisselsvamparna bildar inte hyfer utan en odifferentierad tallius. Hos många gisselsvamparter förekommer under deras livscykel flagellstadier, vilket tyder på ett gemensamt ursprung för djur och svampar. Nu kommer vi över till svampars reproduktion, och det finns några olika steg. Teleomorf är ett sexuellt reproduktionssteg i livscykeln hos svampar i divisionerna Ascomycota och Basidiomycota, typiskt en fruktkropp. Anamorf är ett sexuellt reproduktionssteg i livscykeln hos svampar i divisionerna Ascomycota och Basidiomycota, oftast mögelliknande. När en svamp producerar flera morfologiskt skilda anamorfer kallas de synanamorfer. Tidigare när vi inte hade någon koll kunde anamorfen och teleomorfen av samma svamp ges olika namn. Men sedan 2013 ska alla svampar bara ha ett namn. Det är viktigt. Man tror att det fanns svampar redan för 900 miljoner år sedan. Kanske så tidigt som 1200 miljoner år sedan. Den grekiska läraren Pedanius Dioskrides skrev redan under första århundradet efter Kristus i sin lärobok om att det fanns två sorters svampar, citat Pedanius. Den ena är lämplig att äta, men de andra är ett dödligt gift, slutcitat. Pedanius förmodade att en svamps giftighet hängde samman med var den växte någonstans. Svampar som växte under rostiga spikar, bredvid ormhålor eller bredvid träd med giftiga frukter, de var alla giftiga. Han kände redan då till matsvamparnas svåra smältbarhet och skrev att människor vid överdriven förtäring av svamp skulle kvävas och storkna. Fenomen som häxringar eller det nattliga gröna skenet från mycelet hos Armillaria har bidragit till den olycksbådande bild av svampar som förr under lång tid fanns hos allmänheten. Den främsta anledningen till det var att människor inte kunde förklara var häxringarna kom ifrån eller varför mycelet sken grönt. När Linné delade in växter, djur och svampar i endast två riken räknades svampar till maskarna, alltså till djurriket. Det här berodde på att Linné inte förstod sig på svampar. Nu vet ni väldigt mycket om svampar, men då funderar ni säkert på vad kan man använda svampar till? Människor använder svampar på många olika sätt, till exempel som matsvamp eller som biofermenter vid framställning av alkohol, citronsyra eller C-vitamin. Även i den mänskliga kulturen och tekniken spelar svampar en viktig roll. Svampar är dock även sjukdomsframkallare och kan framkalla talrika svampsjukdomar som drabbar människor. Svamparna har stor ekonomisk betydelse, både direkt och indirekt. I direkt och positiv bemärkelse gäller detta till exempel olika former av jästsvampar som man använder vid bröd, öl och vintillverkning, men även matsvampar och med dessa förknippad svampodling. Av stor ekonomisk betydelse har även svampar i rollen som parasiter och skadeorganismer på växter och i mindre utsträckning djur, samt inom medicinen, och då säger jag bara penicillin. Andra svampar bildar mykorrhiza och utgör därmed en av förutsättningarna för ett effektivt växtliv och därmed jordbruk. Svamparna är de huvudsakliga nedbrytarna av dött växtmaterial och i viss utsträckning döda djur. Svamparna står därmed för en stor del av cirkulationen av näringsämnen och energi i naturen. Detta har givetvis allomfattande men ganska indirekta ekonomiska konsekvenser. Ett användningsområde är förstås matsvamp. Många svamparter är kända och uppskattade födoämnen. Till dessa hör icke odlingsbara arter som stensopp, kantarell och tryffelsvamp. Men även arter som går att odla, till exempel champinjoner. När man plockar svamp i naturen måste man vara väldigt noggrann, för annars kan man få för sig äta en giftsvamp. Man ska också veta att tungmetaller tas upp och anrikas av svampar, vilket leder till att fruktkroppen hos vilda svampar kan innehålla skadligt höga halter av tungmetaller. När ni går ut och plockar svamp, ha koll, ha en grundläggande kännedom om matsvampar och giftsvampar. Det första skriftliga belägget för svamp som föda i Sverige är från den 10 juli 1636, då man vid hovet åt riskor. Bland folket såg svamp länge otjänligt som föda. Man skulle inte äta svamp. Till och med under nödåren på 1860-talet, när många svenskar drog till USA på grund av matbrist, så åt de fortfarande inte svamp. Då åkte runt folk i Sverige och försökte lära människorna att äta svamp. Men enligt vissa utsagor åt folket i Sverige hellre löv, stövlar och hästbajs än svamp. Sen hade vi då som sagt alkohol och mjölkprodukter där svamp är viktigt. Och så har vi ju medicinen. Och igen, penicillin stoppade böldpesten. Bra grej. Svampar orsakar också sjukdomar. Hud- och nagelsvamp är förmodligen den mest kända svampsjukdomen hos människor. Men det finns många läskiga svampsjukdomar som Candida albicans. Oftast en harmlös medboende sjukdom. Men får man svagt immunförsvar så dör man av Candida-infektion. Det är en vanlig dödsorsak för AIDS-patienter. Och så finns det förstås psykedeliska svampar, även kända som magiska svampar. Till dessa hör amerikanska arter som Psilocybe cubensis och Psilocybe mexicana. Men också europeiska arter, framförallt slätskivlingar. Bland de europeiska arterna är förmodligen toppslätskivlingen den mest använda. Deras verkan beskrivs som liknande verkan hos LSD. Men nu måste vi sluta prata narkotikaklassade svampar. Här kommer till sist några andra användningsområden av svampar. Till exempel fnösktickan, en vitrötesvamp som växer som trädskadegörare, framförallt i bokar och björkar. Förut använde man den för att framställa eld. Det inre av fruktkropparna som växer konsolartat ut ur trädstammarna kokas, torkas, mörbultas, dränks i kaliumnitratlösning och torkas igen. Det fnöske som på så sätt erhålls kan antändas genom gnistor. Fnöske, lättantändligt. Genom blotta kokandet, torkandet och mörbultandet kan även ett material som liknar filt utvinnas ur det inre av fruktkropparna. Detta kan användas till framställning av mössor, väskor och liknande. Och det var allt jag hade att säga om svampar idag. Tack till Lena och Emma som oberoende av andra föreslog det här ämnet. Tack till Tripnaha som har gjort låtarna Sömnig och Roman. Som ni hör i den här podden, ni som lyssnar på min podd Dan Hörnings böcker, känner igen Roman därifrån också. Tack till Eva Martinsson som har klippt det avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan.